Du lyssnar på U-137 och andra ubåtskränkningar av Wilhelm Agrell. Inläst av mig, Håkan Julander. Man hade nu övergivit åsikterna om vulkaniska undervattensgrund eller drivande vrak. Hur skulle de kunna förflytta sig så snabbt? Och det återstod bara två tänkbara förklaringar. Antingen rörde det sig om ett jättelikt sjöodjur eller om en mycket snabb undervattensbåt. Men hur skulle en undervattensbåt kunna byggas utan att det blev känt? Jules Verne, ur En världsomsegling under havet. Något grönsvart i dimman. Liksom många andra dagar som kommit att förknippas med en stor och dramatisk händelse började också den 28 oktober 1981 som en alldeles vanlig dag. Vid sydkustens örlogsbas i Karlskrona pågick den rutinmässiga verksamheten. Utbildningscykeln för de värnpliktiga inom flottan och kustartilleriet innebar att det för det mesta rådde stiltje vid den här tiden på året. Försvarsmakten befann sig i grundberedskap, vilket innebar att man hade personal som svarade i telefon och vid behov kunde ställa upp med en beredskapstropp och ett enstaka beredskapsfartyg. Detta fartyg fanns dock inte nödvändigtvis i Karlskrona, utan kunde ligga i Horsfjärden eller i Fårösund. Det var fred i Europa, och den långa avspänningsperiod som inleds efter Kubakrisen 1962 hade fortfarande inte entydigt gått över i det som snabbt fick namnet det andra kalla kriget, och som skulle utvecklas till den förmodligen farligaste perioden under efterkrigstiden. Men denna onsdagsmorgon låg alla orosmoln ännu på betryggande avstånd. Försvaret sov inte, men vakade med grundberedskapens ekonomi för ögonen. Det innebar bland annat att radarstationer och andra spaningsorgan inte var i permanent drift. Flera av dem tillhörde försvarets krigsorganisation och bemannades därför först vid övningar eller vid höjd beredskap. Inne på örlogsbasen låg sjöbevakningscentralen som svarade för övervakning av sjötrafiken från Öresund och upp till Ölands norra udde, där ostkustens örlogsbas tog vid. På centralen satt en handfull befäl, civilanställda och värnpliktiga och skötte den löpande bevakningen av ett havsområde som utgjorde ett av Sveriges livligast trafikerade. Övervakningen skedde med hjälp av försvarets låghöjdsradar, de så kallade tornradarstationer som fanns utplacerade längs den svenska kusten. Tornradarn länkade radarbilden till flygvapnets radargruppcentraler, men fartygsekon filtrerades bort. Dessa ekon följdes istället manuellt upp inne på sjöbevakningscentralen, där de markerades på en stor glasskiva. Det var dock långt ifrån alla ekon som fördes in på glasskivan, bara sådana som avvek från den normala trafikbilden eller kunde misstänkas vara kränkningar. Och denna morgon fanns det inga sådana markeringar. Allt var alltså lugnt, både på sjöbevakningscentralen och ute till sjöss. I Gåsefjärden, en långsmal havsvik med trång mynning ut mot öppet hav, hade fiskaren Bertil Sturkman gett sig ut för att vittja några krokar han hade lagt ut dagen innan. Sturkman hade en liten öppen båt och höll sydlig kurs. I det dimmiga och regniga vädret tyckte han sig se något borta vid Torumskär, en av de flacka yttre öarna, något stort som inte borde vara där. Sturkman blev tillräckligt nyfiken för att lämna krokarna och eventuell fångst därhän en stund och tog en extra sväng för att kontrollera vad han hade fått syn på. Det var en ubåt. Inte någon vag hägring eller möjligt periskop, utan en stor mörk koloss. Sådana brukar inte synas så här inomskärs och framförallt inte med förskeppet halvvägs upp på land. När Sturkman kom närmare såg han att det stod människor uppe i tornet. En av dem hade tydligen fått syn på besökaren, för han hoppade upp på kanten av tornet och började fäkta med armarna. Sturkman förstod av gesten att mannen uppmanade honom att försvinna, och han fann för gott att vända båten och ta sig hem till bryggan. Väl där berättade han för sin fiskarkollega Ingvar Svensson vad han sett, och de kom fram till att det nog var bäst att ringa militären. Klockan var strax.